Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så Herrens ord i dagens evangelietext på Septuagesima. Så skriver evangelisten Matteus i det 19 kapitlet och från den 27 versen. Då tog Petrus till orda. Vi har lämnat allt och följt dig. Vad kommer vi att få? Jesus sa till dem, jag säger er sanningen. Vid pånyttfödelsen, när människosonen sätter sig på sin härlighetstron, då ska också ni som har följt mig sitta på 12 troner och döma Israels 12 stammar. Och var och en som har lämnat hus eller bröder eller systrar eller far eller mor eller barn eller åkrar för mitt namns skull, han ska få 100-falt igen och ärva evigt liv. Men många som är först ska bli sist och många som är sist ska bli först. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sant. Amen. Ja, då tog Petrus till orda. Vi har lämnat allt och följt dig. Vad kommer vi att få? Hur svarar Jesus på detta? Han skulle kunna säga att de som har följt honom har fått lära känna sin frälsare. De får syndernas förlåtelse och evigt liv på grund av det Jesus gör för dem. Och de tar emot det genom den undervisning som han ger dem. Och de har fått den bästa lärare man kan få. Ja, Jesus säger lite om detta. Han talar om att ärva evigt liv. Men just i det här sammanhanget så verkar Petrus fråga också handla om någonting annat. Petrus har just hört evangeliet. Han och de övriga lärjungarna har fått sin oro besvarad. Det är helt riktigt att de inte kan frälsa sig själva. Men frälsningen hänger inte på människor. Frälsningen hänger på Gud. Då tog Petrus till orda, står det. Vi hör att vi kommer mitt i ett sammanhang. En ung man har frågat Jesus vad han ska göra för att få ärva evigt liv. En man som verkar ha allt. Han är rik och äger mycket. Och han tror också att han har hållit Guds bud. Ändå vet han att han har inte allt. Han frågar Jesus, vad är det då jag saknar? Och vi förstår av fortsättningen att mannen saknar Guds förtröstan. Han har liksom själv allt han behöver. Och så länge det är så, ja, då tycker han att det går bra. Jesus uppenbarar hans synd. Så länge han inte ser sin synd utan tror att han har allt han behöver, då är han inte redo att ta emot frälsningen. Jesus ger honom en uppmaning som är för tung för honom. Vill du vara fullkomlig? Gå och sälj vad du äger och ge åt de fattiga. Då kommer du att ha en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig. Den unge mannen går sin väg. Han är bedrövad. Och vi hör inget mer om honom. Jesus har gett honom det han behövde och kunde ta emot i den här situationen. Lärjungarna är kvar. De behöver mer undervisning. Jesus fortsätter att tala. Jag säger er sanningen. Det är svårt för en rik att komma in i himmelriket. Ja, jag säger er, det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. När lärjungarna hörde det blev de djupt bestörta och sa, vem kan då bli frälst? Jesus såg på dem och sa, för människor är det omöjligt, men för Gud är allting möjligt. Här kommer vi in i dagens text. Lärjungarna har gått från att förtvivla om sin frälsning till att se frälsningen som Guds verk. Det är inte bara svårt för människor. Det är omöjligt. Enda vägen för oss är att lita på Guds gärning. Inte på oss själva. Då anknyter Petrus till samtalet som Jesus har haft med den unge mannen. Om vi inte behöver sälja allt vi äger för att bli frälsta, om det inte beror på att vi har hållit Guds lag fullkomligt, och älskat och utgivit oss själva och det vi har. Vad kommer då han och de andra lärjungarna att få för lön, som ändå har lämnat allt för att följa Jesus? Ja, vi människor är svaga. Också sedan vi har blivit födda på nytt så har vi synden och svagheten med oss. Vi har svårt att se vad vi har i Kristus. Vi påminner ofta om den rike unge mannen. Att vi gärna har saker och ting i vår hand. Att vi kan se och ta på det vi ska lita på. Gud känner vår svaghet. Ibland avslöjar han den. Så att vi ska se att det vi ser som vår styrka, det är inte starkt inför honom. Så att vi ska överge det som inte kan frälsa och lita på honom som skapat himmel och jord och har allt i sin hand. Därför läser vi: när jag är svag, då är jag stark. Men denna skatt har vi i lerkärl för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Men ibland går Gud oss till mötes. Han tar vara på det goda som vi har att ge och som vi först har fått från honom. Och han uppmuntrar oss och belönar oss. Finns den goda viljan är den välkommen med vad den har och bedöms inte efter vad den inte har. Han uppmuntrar oss i vår svaghet och belönar oss på ett oproportionerligt sätt. Jag säger er sanningen, vid pånyttfödelsen, när människosonen sätter sig på sin härlighetstron, då ska också ni som har följt mig sitta på 12 troner och döma Israels 12 stammar. Ja, det här är ju förstås inte en lön som motsvarar att följa Jesus i 3 år och få upphöjas på det sättet. Inget vi gör kan förtjäna att få delta med Jesus i den yttersta domen. Den enda som kan göra något som förtjänar någonting sånt, det är Jesus själv. Och det är just det att vi hör samman med Jesus som gör att en människa upphöjs. Det Jesus säger idag gäller särskilt lärjungarna som följde honom. Men det är också tillämpbart i viss mening på alla kristna. Vet ni inte att de heliga ska döma världen? Den som segrar ska jag låta sitta hos mig på min tron, liksom jag själv har segrat och sitter hos min fader på hans tron. Lärjungarna nämns på ett särskilt sätt. De har följt Jesus. Det finns ett mått av belöning i detta, även om man brukar kalla det för nådelön. Det finns ett samband mellan vad vi gör och den lön vi får. Men det är nåd i 2 avseenden. För skulle man se på vår verkliga förtjänst, då skulle också våra goda gärningar fördöma oss. Ser man till hjärtat finns synden alltid med, även om vi inte märker det. Och även om man räknar bort synden, så är ju lönen, den är betydligt större än den goda gärningen skulle förtjäna. Nu fick ju lärjungarna göra stora och svåra saker. De blev satta i fängelse. De blev slagna och dödade när de förde ut evangeliet. Och vi kanske ska tänka idag att vi som kristna i Sverige ofta får det orättvist enkelt. Kristna genom historien och kristna i andra länder också nu. De har fått och de får lida för sin tro. De kan förföljas, bli slagna, fängslas och dödas. De kan behöva lämna sina hem och de som de älskar. Och när vi ser sådant lidande, då kan vi också vara vissa om att de kommer att få sin lön. Men det här är skrivet också för oss. Alla som är kristna får svårigheter och får försaka saker. Och ibland tänker man inte på det. För det enda man känner, det som Petrus kände, till vem skulle vi gå? Det är klart att vi följer Jesus. Och svårigheterna som vi får när vi följer honom, ja, det är mer än värt det. Men ibland kan man också känna att det är svårt. När det kostar en nära relation, för att man inte vill förneka Guds ord. När det gör att man inte kan få det arbete man skulle vilja ha. Ja, sånt händer också i Sverige. Och när det händer, då vet vi att vi har en lön. Och var och en som har lämnat hus eller bröder eller systrar, eller far eller mor eller barn eller åkrar, för mitt namns skull, han ska få 100-falt igen och ärva evigt liv. I Markus säger Jesus, jag säger er sanningen, ingen lämnar hus eller bröder eller systrar eller mor eller far eller barn eller åkrar för min och för evangeliets skull utan att få 100-falt igen. Här i världen får de hus, bröder, systrar, mödrar, barn och åkrar mitt under förföljelser och sedan i den kommande världen evigt liv. Ja, Jesus talar alltså också redan om detta liv. Det är ju också många kristnas erfarenhet. Man får ge upp någonting, men i slutändan så har man inte gjort en förlust. Inte så att allting blir enkelt. Men Gud har varit med och han har försett. Markus, som återger Jesu ord mer utförligt, nämner både att det är här i världen och att det är mitt under förföljelser. Guds omsorg är ofta mitt i våra svårigheter. Också det är ett sätt som Gud använder för att lära oss att lita på honom. Men många som är först ska bli sist. Och många som är sist ska bli först. Och Jesus avslutar dagens text med en varning. Egentligen fortsätter han undervisningen med en liknelse där några kräver vad de tycker är deras rättmätiga lön när de ser hur generös Gud är mot andra av sina tjänare. Den som är först kan bli sist. Den som gör mycket för Guds rike kan förlora siktet på nåden. Kristus säger, ja, du är uthållig och du har uthärdat mycket för mitt namns skull utan att tröttna. Men en sak har jag emot dig, att du har övergett din första kärlek. Ja, så blir det när man börjar se på sig själv och allt gott man gör utan att se sin brist och ta emot Guds nåd. Vi vet att den som får mycket förlåtet älskar mycket. Och det handlar egentligen inte så mycket om att man behöver begå många synder, utan om att man får se sin egen brist. Vi behöver alltid mycket förlåtet, även om vi inte alltid märker det. Annars kan den som är först och gör mycket, lider mycket och är uthållig, bli otacksam och glömma hur det är. Att våra gärningar, hur viktiga de än kan tyckas, inte är vad vår tro handlar om. Att vår kärlek, som absolut kan betyda mycket för andra människor och göra skillnad, den är inte det centrala i Bibeln. Detta är kärleken. Inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Omvänt så är det många som är sist som ska bli först. Många som står utanför Guds rike ska föras in och få en stor belöning. På sätt och vis så är det lätt, eftersom det är omöjligt för oss människor. Det är endast Guds verk. Det enda som krävs är Guds förlåtelse. Den förlåtelse som Kristus redan har vunnit på korset och som räcks dem i evangelium och som verkar tro i människors hjärtan. Allt som krävs för att den som är sist ska bli först finns redan. Det kan leda till svårigheter för dem, till försakelser. Ja, vi vet att får man leva ett tag som kristen, så är det ofta så att livet i vissa avseenden kommer att bli mer komplicerat. Men i allt detta är Gud med och förser. Och vid pånyttfödelsen, när världen förvandlas och alla ska uppstå, då kommer allt att bli uppenbarat och vi tas upp till Kristi tron. Då ärver vi fullt ut evigt liv. För vi tillhör honom som har vunnit fri och full förlåtelse åt oss. Amen.